Nåd och frid från Gud, vår Fader, och från Herren Jesus Kristus. Jag ska först förklara de 10 verserna. Och sen ska jag tillämpa det utifrån dagens ämne i kyrkoåret, samhällsansvar. Det är uppläggningen på min predikan. Jesus har just gjort en blind man utanför Jerikos stadsport seende. Och så kommer han in i stan och där finns det då en man som heter Zacchaeus. Han är tullindrivare, han är rik, han är jude. Han är en i folkets ögon avfallen jude, en dålig judisk bekännare. Han har sålt sig till den romerska ockupationsmakten. Hans jobb är att övervaka den tullavgift som man tar för varor som förs in i Jeriko. Och han är till och med ärketullindrivare, står det på grekiska. Det står inte med i översättningen. Han är så att säga ärkebiskop för det området. Ärketullindrivare, så han är en hög chef. Och det är väl därför enligt den kristna traditionen som när han har blivit kristen så blir han så småningom biskop i Caesarea och vigs av Petrus. Det är väl kanske inte så troligt, men har man varit en ärketullindrivare så har man haft en viktig position, om en mycket föraktad position av det judiska folket. Lukas är väldigt positiv till publikaner, till tullindrivare. Lika positiv som det judiska folket i stort var oerhört negativt till dessa som förädare, som korrumperade, som skodde sig på folkets, nationens och de fattigas bekostnad. Men denne man, han hade inte blivit nöjd med sin livssituation. Och det säger oss någonting om att det är inte säkert att de som är framgångsrika eller de som är av ledarställning är helt oberörda av Guds kallelse, av någonting mer i livet. Han vill nu gärna se Jesus. Han klättrar upp i sykomorträdet. Och det är en akt av förnedring. Ingen man i hans position klättrar upp i ett trä. Det är rent av oständigt, så som klädseln var, att klättra upp i ett träd. Men så stor är hans längtan efter att få se Jesus och höra honom tala och vad han har att säga till just honom. Och nu händer det att Jesus ser honom och tittar upp. Det här säger någonting oerhört viktigt om att vi ska se varandra. När rumänska barn låg och dog på barnhemmen efter Ceausescu så visade det sig att det är ett barnhem. Så var det bara ett barn som överlevde av, jag vet inte, 70-80. Och det var det barn som låg närmast dörren. Dit hon som skulle se över det här satte sig och såg på barnet. Och hon såg det så att säga till liv. De andra dog, men det barnet kunde överleva. Och givetvis, det säger någonting om hur vi ska se på våra medmänniskor. Och vi ska inte så att säga utgå från att de nödvändigtvis är helt ointresserade av Gud och tron. Det kan finnas, och det finns många fler som funderar och tänker och beder, men ännu inte har funnit Herren Jesus som sin frälsare. Och Jesus ser upp och Då säger han: skynda dig ner, Sakaios. Idag ska jag gästa ditt hem. Gamla översättningen: idag måste jag gästa i ditt hem. Det är angeläget. Idag ska det ske. Idag är du mogen att ta emot. Och idag vill jag gästa ditt hem. Och det var en oerhörd chock för hans lärjungar och för de fariseer och kyrkoledare som fanns där. Därför att ingen anständig, ingen from farise, inte ens en ofrom sadduce, ville gästa en tullindrivares hem. För det var att umgås med syndare. En som verkligen ville följa Guds bud skulle inte begå en sån synd. Men nu gör Jesus det och besöker denne man, för att idag är det hans, dennes frälsningsdag. Och Sakaios, han skyndar sig ner och tar emot budskapet med glädje. Och så började folket att knorra. Alla som såg det, de mumlade och sa: han har tagit in hos syndare. Men Jesus gick in, och i Lukas så finns det flera berättelser om hur Jesus besöker syndare. Och till honom kom allt vad syndare och publikaner hette för att höra honom, heter i Lukas 15. Jag måste säga att det är få meningar som träffar mig djupare. För jag frågar mig: är det så att den gruppen folk som vi skulle kalla för publikaner och syndare, är det de som tycker om att komma hem till oss och höra på oss? Det är något att tänka på för oss. En av de som är kritiska till min egen kyrka hemma i Uppsala, som jag tycker mycket om, han säger: det är bara präktiga människor som går dit, och jag är inte präktig, så jag passar inte in. Och då har vi misslyckats på något sätt. Vi har misslyckats väldigt mycket då på något sätt. Men Jesus, han går och besöker Sakaios. Och Sakaios, han har en snabb omvändelse, om vi uttrycker det så. Det förutsätter givetvis en lång process inom honom. Men han blir oerhört glad. Han förstår ju att nu kommer en person som har en helt annan religiös grundinställning än alla de fromma i landet. Här kommer det någon som kan komma med nåd, med förlåtelse, med upprättelse, med ett nytt liv. Och som kan skapa något nytt i Sakaios liv och tillfredsställa det som hans innersta ropar efter. För han känner givetvis föraktet. Rikedomen kan inte, så att säga, tillfredsställa honom. Allt det galna som han har gjort kanske anklagar honom. Och han säger nu de här märkliga orden: hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon ska jag betala igen det fyrdubbelt. Och i Mose lag så sägs det att om man har pressat ut pengar av någon så ska man betala tillbaka precis lika mycket. Men här säger han att jag vill betala igen fyrdubbelt. Så om man har pressat ut 1 miljon så är han beredd att betala tillbaka 4 miljoner. Om vi ska ta det i vårt penningvärde. Och dessutom säger då Moseböckernas lag att om man har tagit ett djur från någon annan, stulit boskap, så ska det ersättas 4- och 5-dubbelt. Så han känner tydligen till de här reglerna i sitt bakhuvud. Och sen så sägs det att man ska ge till de fattiga 20% av sin egendom, av sin inkomst, sägs det i Toran, i lagen. Och han har dessa regler säkerligen i bakhuvud, men han jämställer sig med sin botgöringsiver, skriver det vår bibelöversättning. Han jämställer sig med den grövsta tjuven. Så här är det verkligen en omvändelse som går på djupet vad gäller hans sätt att förvalta pengar. Och Jesus säger då till honom: idag har räddningen nått detta hus. Och han lägger till: han är också en son till Abraham. Och det där begriper ju då varenda en som är med och hör det där. Jesus anspelar på vad Johannes Stöparen, en förmodlig släkting till Jesus, sa när han predikade omvändelse till syndernas förlåtelse. För då säger Johannes så här i 3:e kapitlet i Lukas: bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och när tullindrivarna på Johannes Stöparens tid frågade vad de skulle göra, så svarar han: mästare, driv inte in mer än vad som är fastställt. Och här så säger nu Jesus att Zacchaeus, han är nu en sann son till Abraham. Men ni andra som knorrar och knotar, ni är det inte. Och så kommer sammanfattningen: och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och räddade. Och att vara förlorad i nytestamentlig, i biblisk bemärkelse, det är att leva utan en rätt relation till Gud. Det är att ha vänt Gud ryggen. Det är att tillbe andra gudar. Det är att vara sin egen Gud. Det som själva ordet på grekiska betyder någonting i stil med att man tar en mosaikbit från en vacker mosaik och kastar bort den. Varje människa som inte lever i en rätt relation till Gud, som Guds avbild, hon är som en mosaikbit som kastas bort. Och mosaiken blir väldigt ofullständig. Eller som en båt som har gått på grund och ligger som vrak. Det är så det här grekiska ordet förstods av de som levde på Jesu tid. Så allvarligt är det att vara en som lever som förlorad, en förlorad son. Men Jesus har kommit för att rädda och frälsa och söka upp alla förlorade söner och döttrar och rädda dem. Det är det som är budskapet i den här berättelsen. Det är det här som Lukas vill få fram. Och det som vi nu ska fortsätta lite med, det är att se vilket annorlunda liv som denna omvändelse leder till. Bär sådan frukt som hör till omvändelsen, som Johannes Döparen uttryckte det. Och här ser vi att här så börjar nu Zacchaeus som den av Gud accepterade, av Gud förlåtne, som den nya människan som han har blivit i sitt innersta. Han börjar nu att följa Guds heliga vilja, och han uppfyller mer än väl det som nu krävs av Mose lag. Och det är det här som då leder till att han står som representant för ett helt nytt samhällsansvar. Och genom hela Gamla testamentet så finns det en närmast rödglödgad rättfärdighetslidelse för hur Guds folk ska leva. Vilka konsekvenser det ska få i våra liv för att vi tror på Gud och att vi har fått frälsning ifrån honom genom Jesus Kristus. Och vi hörde lite grann av det i den gammaltestamentliga texten. Och ni märkte ju någonting som är så aktuellt idag, att den första grupp människor som man ska behandla väl, det är invandrarna, det är änkorna, det är de faderlösa. Och på den här punkten så menar jag att här har vi en oerhörd utmaning idag. Och om jag väldigt kort går till tiden efter kristendomens start, efter pingstdagen, efter missionens start, så det som enligt religionssociologerna och kyrkohistorikerna idag gjorde kristendomen till den segrande religionen. Apostlarna hade ju alla odds emot sig. De kunde inte ha ett mera hopplöst budskap i sin samtid. För en religionshistoriker som satt som professor på något universitet runt om i världen. Att tala om att frälsningen kommer genom Guds son som har korsfästs på ett kors, det grymmaste avrättningsmedlet som fanns i hela det romerska riket. Att det var Guds stora kärlekshandling och räddningshandling. Det behövdes mycket av den heliga andes kraft över apostlarna när de började för att predika det budskapet. Men det var det som hade segrat på ett formellt sätt i varje fall när kejsar Konstantin tillät kristendomen och den sen 381 blev statsreligion, tyvärr höll jag på att säga, i det romerska riket 381. Vad var det som gjorde intryck på människorna? Ja, det var givetvis förkunnelsen om att man kunde få frid med Gud genom Jesu död och uppståndelse. Att man kunde få ett evigt liv genom Jesu uppståndelse. Men det som därtill kom som en otroligt viktig faktor, det är det nya liv, den nya gemenskap som utmärkte den kristna kyrkan. Det var den enda socialförsäkring som fanns i hela romerska imperiet. Du blev omhändertagen som änka, du blev omhändertagen som fattig, du blev omhändertagen som gammal, du blev omhändertagen som faderlös. Och budskapet gällde alla språk och stammar, alla etniska grupper. Alla var lika mycket skapade till Guds avbild, alla var lika mycket fallna i synd. Alla var lika mycket återlösta och deras synd var sonad av Jesus Kristus och Gud älskade alla lika mycket. Och detta fick starka sociala konsekvenser. Jag brukar ta som exempel när smittkopporna kom som en sjukdom ungefär 165-180. Man beräknar att 25-33% av imperiets befolkning avled i smittkoppor. Och vilka var det som tjänstgjorde då som läkare och sjuksköterskor? Ja, det var inte Galenus, en av de stora gestalterna i läkekonstens historia tillsammans med Hippokrates. Han satte sig i säkerhet så han skulle överleva. Så han gjorde inte ett skvatt för att hjälpa någon enda själ och människa i Rom. Det var de kristna som hade en tro på att det här är inte hela livet. Dör vi så går vi hem till Herren Jesus Kristus. Och dessa människor som nu ligger svårt sjuka, våra grannar längs gatorna här i Rom, de måste vi besöka och hjälpa. Och det gjorde de. Och de dog i början en hel del, men de blev snabbare immuna än någon annan. Och när det här tonade av så var det de som stod som segrare. Och sen välde din folk i kyrkorna i Rom för att bli kristna. Bara ett litet enkelt exempel. Och det här menar jag, när vi nu har bett om att det ska ske en andlig förändring i vårt land och vi tycker att det går väldigt trögt med det, så är våra invandrare nu en oerhörd utmaning både socialt och ekonomiskt och på många sätt i vårt land. Men det är en enorm andlig tillgång som de kommer att få utgöra i det här landet. Vart jag än kommer i Sverige idag och predikar, från Boden i norr till Malmö i söder, det är samma sak. Det sitter alltid en liten grupp invandrare i bönhus och kyrkor. Kommer jag till kyrkor där det går 15 på högmässan, så sitter det alltid en 4-5 invandrare som också har kommit till tro, blivit döpt och går fram till nattvarden. Det är helt otroliga saker som äger rum. Och detta är någonting som vi ska tacka Gud för, som vi ska vara öppna för vilket vi ska vara väldigt angelägna också att rent politiskt och socialt och ekonomiskt stödja. Invandraren kom först i texten som vi hörde läsas från Gamla testamentet. Honom, henne ska vi ta emot. Honom och henne ska vi hjälpa på allt socialt, praktiskt sätt vi kan. Och till honom, henne ska vi ge budskapet om Jesus Kristus, om de inte är kristna. Och till de som är bekännande kristna ska vi öppna våra kyrkor och hjälpa så att de får gudstjänstlokaler så mycket vi kan. Detta är min tillämpning från Sackeus-texten idag. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du gick hem till Sackeus och gav honom förlåtelse och upprättelse och ledde honom in i ett helt nytt liv. Från att vara förlorad blev han återfunnen. Och Herre, vi ber att vi ska se alla Sackeusar runt omkring oss och vara lyhörda och tala om dig, så att de också kan få höra dig komma med förlåtelsens och räddningens budskap till dem. Och så Herre, ber jag dig att du ska omvända oss på djupet, på det sätt som Sackeus blev omvänd, och att vi nu tar hand om dem som kommer till oss som invandrare och ge dem ett öppet hem och ta emot dem och dela evangeliet med dessa och få erfara hur de kommer med stora nya välsignelser till oss och ny frimodighet att vara kyrka idag. Om det ber vi i Jesu namn. Amen.